Hoy Audio presenterar
Huset av Jens Daniel Burman, inläst av Nina Haber. Boken inleds med följande dedikation. Till E. Gråhunden Abbott sprang in i huset genom den vidöppna ytterdörren. Han nosade omkring i den svagt upplysta hallen, slickade i sig några kexsmulor och försvann in i öppningen till köket. Costello dök upp strax efter. Han stannade på hallmattan och såg upp mot trappan, spetsade öronen och lyssnade till vinden som tjöt när den drog genom husets trasiga rutor. Abbott bökade omkring i köket. Han sprang på en omkullvält stol och fortsatte förbi med nosen i golvet. Dean Martin sjöng Let It Snow på en knastrig transistorradio. Det sönderslagna rummet lystes upp av en taklampa vars strålar spreds i asymmetriska vinklar genom en sprucken glasskärm. Fönstret ovanför diskbänken var krossat och den tunna revan som var kvar av gardinen hängde och slängde i vinddraget. På golvet nedanför låg spelkort med filmstjärnor. Brigitte Bardot, Judy Garland, Betty Davis och Jack Nicholson. Abbott rotade runt bland bestick och pepparkaksformer, glasbitar, en elljusstake och en diskmedelsflaska. Han stannade vid ett knippe hyacinter som låg i en söndertrampad näverkorg medan svansen trummade mot köksbordets ben. Tittade över bordskanten efter mat och när han inte fann något tassade han ut i hallen och upp för trappan. Costello, som lagt sig på hallmattan med huvudet på tassarna, ställde sig upp och tittade efter honom. Såg honom försvinna runt kröken i trapphallen ovanför. Vindens tjut hördes högre än innan och det knäppte och knarrade i husväggarna. Han stod länge och tittade innan han gick fram och stannade vid första trappsteget. Ett ljud var på väg upp från strupen. Ett litet gny som växte till ett morrande. Del 1. 21 december. 1. Mårten Snäll plockade upp morakniven och höll den i ögonhöjd. Bladet var slött. Det var bra. En slö morakniv var den bästa sortens verktyg att använda när man rengjorde ett ekorrskinn. Han riktade lampan, granskade den 25 cm långa gnagaren och tänkte att det lika gärna kunde vara han som låg på arbetsbänken. In och ut med frilagda muskler och senor. Han tänjde och sträckte på sig. Tröttheten satt i axlarna och nacken, för att inte säga huvudet. Julen närmade sig, och med den ett välförtjänt uppehåll från allt som hade med blod, päls och ben att göra. Han skulle koncentrera sig på att ta hand om familjen. De behövde honom, och han behövde dem. Tanken på Lena och Elsa, och att de snart skulle få vara tillsammans i huset, alla tre, gav honom styrkan han behövde för att övervinna tröttheten och fortsätta sitt arbete. Men han var också orolig. Med en lätt darrning på handen förde han kniven till ekorren och började skrapa. Det var Lenas permission som oroade honom. Han hade längtat och kämpat för att den skulle bli av. Hade lyckats övertala läkaren om att få ta hem henne till huset över julen. Men i efterhand, när helgen närmat sig, började han tänka på alla risker som fanns. Lena, som låg totalförlamad, behövde sondmatas och medicineras flera gånger om dygnet. Hon var vaken men hade stannat i ett medvetande djup som var komatöst. Ansvaret skulle ligga på honom. Om Lena blev sämre skulle han se till att hon kom tillbaka. Det lät bra, men problemet var att det från huset var 40 mil till Lenas hemsjukhus och över 20 mil till något sjukhus överhuvudtaget. Det var långt borta om något skulle hända. Han satte en tändsticka mellan läpparna och förde den från ena mungipan till den andra. En ovana han haft sedan han slutat röka. Ekorrskinnet var nästan fritt från hinnor, fett och muskelrester. Det svåraste med att vara konservator var att få de döda djuren att se levande ut, att behålla ett slags ursprung. Speciellt svårt var det när koncentrationen började tryta, som nu efter en lång och intensiv arbetsvecka. Om man slarvade fick djuret ingen själ, som han brukade säga till sina kurselever. Han slängde en snabb blick på väggklockan och riktade kniven.